Vi ska gå vidare och få lite kommentar på den här rapporten. Det ska vi få från en person som kanske då kan sitta och dunka sig själv lite i ryggen för att det faktiskt var så att det minskade de första åren. Det var vår ledamot Eva Littman, välkommen upp på scen, som satt i Centralasien och la ner stödet där med anledning av beslutet 2007. Så Rune, du kan tacka Eva för att du hade lite positiva siffror där fram till 2009. Eva har också varit chef för utvärdering på Sida bland annat och jobbat på Riksrevisionen. Och hon ska lämna lite korta kommentarer på Runes rapport. Så välkommen upp, Eva.
Ja, tack så mycket. Ja, alltså det är inte helt lätt att kommentera på den här rapporten, ska jag säga. Därför att det är väldigt bra att den görs. Därför att den för upp angelägna frågor. Nämligen det här med spridning och koncentration av inte bara det svenska biståndet, men det internationella biståndet i allmänhet. Och vi ser också att det går att formellt beskriva det här och ge, så att säga, trendlinjer när det gäller koncentration. Och det är också väldigt bra. Så att jag hoppas verkligen, i likhet med Jesper här, att de här funderingarna och de här teman kommer igen nu när man ska revidera biståndsplattformen. Men det är klart, jag menar, ska man kommentera så måste man ju ha också någon liten kritisk synpunkt och så. Och det jag kanske saknar då i den här rapporten, som väl också är dess styrka, det är ju det att den är väldigt översiktlig. Vi får inte så mycket detaljer om hur det svenska biståndet faktiskt ser ut och hur det fördelar sig. Också paradoxalt diskussionen kring transaktionskostnader skulle man kunna säga mycket mer om. Vilket i och för sig är lite paradoxalt, därför att alla pratar om transaktionskostnader, men många säger att de går egentligen inte att mäta. Så det här är ju lite bekymmersamt. Och sen tänkte jag säga lite grann om selektionsdiskussionen och vad som styr fördelningen på länder och sektorer. Om vi börjar det här med transaktionskostnader, så är ju så att enligt teorin så uppstår då en transaktion på en marknad när det är två parter man utbyter, så att säga, en vara eller en tjänst mot någonting. Och det är då kostnaden förknippade med det här utbytet. Men det är också så att det är inte då bara kanske de pengar som byter händer, utan det är också det faktum att man väljer en specifik leverantör. Det finns nämligen kanske ett extra värde i att den här transaktionen genomförs på ett visst sätt och med vissa aktörer. Och det här är då en aspekt av biståndets transaktionskostnader som ofta dyker upp, vilket gör att man skulle kunna föra en diskussion om transaktionskostnader samtidigt med det man lite löst också med lån från handelsteorin, komparativa fördelar. Hur kan man då förstå transaktionskostnader och komparativa fördelar? Och båda de här begreppen används ju då lösligt och lite grann för att kunna bevisa det som man vill bevisa. Men det kanske jag saknar här, därför att transaktionskostnader blir här då ganska mycket, så att säga, tid och pengar för inblandade aktörer. Och det finns en dimension till här som jag tycker att man ska komma ihåg. Sen är det ju så att den här analysen är då övergripande. Den tar ett brett grepp, alla länder. Och vi ser inte riktigt hur det fördelas. Det är ju väldigt bra med ett mått, men det blir, vad ska jag säga, lite torrt. Och visserligen så tror jag att du anser att de här måtten som OECD gör är liksom ad hoc. Men de är å andra sidan ganska, ganska illustrativa. OECD gör sån här peer review av biståndet i olika samarbetsländer, som ni vet. Och enligt den så gick endast 34% av det bilaterala stödet till de 20 största mottagarna. Och det är alltså då mycket lägre än snittet på 52%. Så att OECD har då funnit, med de mått som de använder, att det svenska biståndet alltså är mer spritt mer än genomsnittet och vad man anser vara önskvärt. Det här kom också fram i den studie eller den rapport som kom 2011 där man konstaterade att Sverige då skulle behöva dra ner ungefär 14 länder för att motsvara genomsnittet för DAC-länderna. Och de som har läst peer review vet, den som kom då 2013, vet att man där var mycket kritisk mot den stora spridningen av det svenska biståndet och ansåg att man inte hade gjort så stora framsteg som man kunde förvänta sig. Och det var alltså mycket, det var mycket mer bistert omdöme, jag tycker, det vi har fått här, där man då har jämfört med ett antal länder som är Norge, Danmark och Storbritannien. Och samtliga dessa har då ett mycket mer spritt bistånd enligt det här måttet som OECD använder. Så de ligger alltså under snittet. Så de är alltså inte så mycket att jämföra med egentligen, för de är nästan lika dåliga som vi. En intressant fråga är naturligtvis hur det kommer sig att koncentrationsambitionerna har fått så lite genomslag. Och det antar jag att vi kommer att få prata mer om. För det har kanske att göra med inte så mycket med matematiska modeller och så vidare, utan det är så att säga den politiska ekonomin som kommer in här. Vad är det för incitament? Vad är det för bevekelsegrunder? Vad är det för krafter som gör att man är på ett ställe och inte på ett annat? Och framförallt om man är på ett ställe, att man är där så himla länge ofta. Och ibland så väldigt kort som i Centralasien då, där vi tvingades dra ner på biståndet efter att ha varit där i ungefär 6 år. Alltså, rapporten visar också att det är en väldigt stor spridning på många små insatser. Och det här är ju någonting som jag vet Sida har kämpat med under många år, att få ner antalet insatser, få någon större och så vidare. Och samtidigt kan man tänka sig att det finns också byråkratiska krafter som verkar emot. Jag menar som en sån sak att när en strategiperiod går mot sitt slut så kan bara då en viss del av biståndet vara intecknat, vilket gör att man kanske då gör mindre insatser för att liksom klara det här. Det kan vara så att man inför nya arbetsformer som är arbetsintensiva vad det gäller personellt, men som till beloppet är ganska små. Så detta kan också spegla en förändring mot ett mer aktivt arbetssätt, där det inte i första hand då handlar om att få ut mycket pengar. Och att få den här balansen är naturligtvis det som är reptricket för biståndsadministrationen. Sen den här diskussionen kring selektivitet. Där blir jag lite förvånad. Och jag förstår varför du har tagit just fokusländerna, det vill säga de länder som har definierats som långsiktiga samarbetsländer. Men egentligen, om man tittar på de länder som ingår i andra länderkategorier, så är ju de egentligen lika mycket fokusländer de. Jag menar, titta på då länder i konflikt- och postkonfliktländer. Det är ju 10 stycken. Där har Sverige ett långsiktigt engagemang. Men det kanske kan uppfattas som det kräver ett annat sätt och kanske ett annat sätt att närma sig arbetet i de här länderna. Och någonting liknande gäller faktiskt de länderna som omfattas av reformsamarbetet i Europa. Där har Sverige också haft långsiktiga åtaganden som väl avslutas i stort sett när de här länderna blir medlem i EU. Och då undrar man naturligtvis att om man skulle räkna med de här länderna, hur skulle resultatet bli då? Så det betyder att istället för 13 länder då, så är det då 32 länder som kan betraktas som fokusländer. Och då är det naturligtvis då att de selektionskriterier som du har nämnt här, nämligen institutioner och politik, så att säga, är enkelt uttryckt. Kan de omformuleras för de här konfliktländerna och samarbetsländerna i Östeuropa? Eller vad är det för kriterier som man kan använda där? Sen är då frågan om hur de här besluten fattas. Jag vet att beslutet att fasa ut Centralasien skedde utan något samråd med andra givare. Det kom som en stor överraskning både för landet självt och för andra givare. Och det är klart att man måste kunna dra ner, man måste kunna prioritera om. Men det borde också finnas en viss process kring hur det här ska gå till. Och man skulle efterlysa någon sorts kriterier för varför man fasar ut och hur det ska gå till. Sen det här fördelningen på sektorer handlar den här rapporten inte om egentligen. Mer än att det konstaterat att det finns ett överlapp och att även om överlappet kanske har gått ner något efter 2009, om jag uppfattade det hela rätt. Men där tror jag att statistiken också ställer till det för oss, därför att vi kan inte där se när det är så att säga gemensamma satsningar, när man går in i ett programbaserat bistånd, när det är sektorbudgetstöd, när det är ett stort sektorprogram och så vidare. Och det är ju verkligen en brist i den här offentliga statistiken. Jag vet att SIDA arbetar mycket med det här och har i alla fall i sitt statistiska system markerar när det är så att säga program baserade ansatser, därför att det ska man kunna redovisa. Men det här är ju faktiskt också ett område som Sverige har fått kritik för i de här peer reviews, att man inte har satsat tillräckligt mycket. Och om det har berott på att man inte har satsat tillräckligt mycket eller om det är statistiken som spelar oss spratt, det vet inte jag. Sen så tror jag att du föreslår att man ska ta unilaterala beslut när det gäller utfasning. Men det vore väl väldigt bra om man inte gjorde det, så att säga. Därför att det kan ju också få olika negativa konsekvenser. Så att, jag menar, man kan tänka sig att en slutsats för de som sitter på UD är att liksom hitta sätt som gör att man kan fatta den här typen beslut kollektivt på något sätt. Så att egentligen nu tror jag att min tid i stort sett är ute, men så att jag har formulerat ett par frågor som jag tycker kommer upp här. Och det är de här förträffliga måtten, det här tail-måttet och OECDs koncentrationsindex. Går de att använda när man tar strategiska beslut om fördelningen av det svenska biståndet? Och sen det jag redan varit inne på, vad är det som påverkar egentligen besluten? Ja, men det har nämnts att det kan ha att göra med vilken constituency det finns i landet för ett visst land eller en viss region. Är det en insikt eller en föreställning om svenska företräden eller komparativa fördelar att vi har något särskilt att bidra med? Och sen naturligtvis, vi vet ju att Sverige... Ja, men vi vill gärna se oss som i alla fall en humanitär stormakt, men när det gäller internationella biståndet är vi egentligen inte det, utan vi är en ganska liten givare i de flesta sammanhang. Och då kan man fundera, vad är våra komparativa fördelar, om man nu ska använda det här uttrycket? Vad är det vi speciellt kan bidra med? Och lite tillspetsat då, är det bättre att vara en stor fisk i en liten damm än en liten fisk i en stor?
Tack så mycket, Eva.